Podplay. En ung man står på knä framför en jordig bergvägg. I sin hand har han en sten som han använder för att försöka gräva sig ut. Han hugger och hugger med de krafter han har kvar, samtidigt som blodet rinner ner för hans händer och tårar rinner ner för kinderna. Han torkar bort dem. Pojkarna får inte se att han gråter. Han slutar gräva för ett ögonblick, men tårarna fortsätter att rinna. Efter att ha samlat sig lite går han tillbaka och lägger sig bredvid de andra för att vila. När kvällen kommer hörs en röst i mörkret. Om vi inte tar oss ut imorgon är det kört. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tin Soneby, om fotbollslaget i Tam Luang. Historien om när 12 pojkar och deras tränare fastnade i en grotta och en hel värld höll andan. I norra Thailand, precis vid gränsen till Laos och Myanmar, ligger provinsen Chiang Rai. Det är en vacker del av världen som ofta förknippas med sina höga berg, fantastiska tempel och sitt tropiska klimat. I den största staden, som har samma namn som provinsen, bor det ungefär 70 000 människor. Och det är i utkanten av den här staden som fotbollslaget Wild Boars håller till. Laget består av 12 pojkar i åldern 11-16 och bildades bland annat för att hålla traktens ungdomar borta från strul och droger. En av tränarna är 24-årige Ikapol Jantavong. Killarna i laget kallar honom för Ik. Flera i laget vill bli proffs och Ik pressar pojkarna att träna hårt. Hans filosofi är enkel. En tränare ska först och främst vara en ledare. Därefter kommer disciplin. Många tonåringar i det här området åker för det mesta runt på sina mopeder och röker och dricker. Men ska man spela för IK är det fokus som gäller. Trots att pojkarna i laget inte är släkt så umgås de som en familj. Och utanför planen är tränaren IK mer som en storebror. Och precis som en storebror ser han till att pojkarna får hitta på något roligt ibland och inte bara träna hela tiden. Ungdomarna i städerna går och shoppar på helgerna, men på landet får man nöja sig med att utforska naturen. Och den 23 juni 2018 har tränaren Ik planerat något riktigt häftigt. Han tänker ta med grabbarna till Tam Luang-grottan som ligger i bergen ett par kilometer utanför stadskärnan i Chiang Rai. Några av killarna har aldrig varit i en grotta och är uppspelta inför äventyret. Laget tar sig dit på cykel och killarna trampar så fort de bara kan. Det är inte alla som har en egen cykel, så några av dem får dela. Den yngsta av dem, 11-åriga Titan, hamnar som vanligt på efterkälken. Efter att ha cyklat ett tag är gänget framme vid grottan och parkerar sina cyklar vid något som ser ut som ett gammalt broräcke i metall. Och det ser verkligen ut som början på ett äventyr. Den växtbeklädda bergväggen öppnar upp sig som ett gap framför dem, som en portal till en annan värld. Men så ser de något som får uppspeltheten att svalna, nämligen en skylt prydd med ett tydligt budskap. Grottan är vattenfylld mellan juli och november. Tillträde förbjudet. Pojkarna tänker först att de inte borde gå in i grottan. Men de vet också att regnperioden inte ska börja förrän om några dagar. Så till slut bestämmer de sig för att gå in ändå. Men först ställer de sig på knä framför ett litet altare. De ber till anden Nang Non, platsens beskyddare, om tillåtelse att gå in i grottan. Enligt folktron skulle något farligt kunna hända om de var respektlösa eller inte bad om hennes tillåtelse innan de begav sig in i Tam Luang. Men den här dagen kommer bönerna inte hjälpa. insidan är lika imponerande som öppningen. Enorma korridorer och salar av sten som badar i ljus från håligheter i taket. Det ser ut som något från en fantasyfilm, en plats lika stillsam som den är uråldrig. Och det tar inte slut där. Gångarna sträcker sig flera kilometer in i berget, till platser få människor någonsin varit förut. Många hade kanske blivit avskräckta, men killarna i fotbollslaget Wild Boars är som sagt mest uppspelta. Och nu börjar färden in i Tham Luang-grottan. Tränaren Ik ber Ti, en av de äldre killarna, att ta täten medan han själv går längst bak. Ik är alltid lugnare när Ti är med, eftersom han är så bra på att ta hand om de andra. Och Ti, som varit i grottan förut, känner sig trygg med att vara den som leder de andra pojkarna. Utflykten ska bara ta någon timme och medan de utforskar grottan så skojar och retar pojkarna varandra. Mest retar de Ti, eftersom att han har flickvän. Besöket i grottan är en rolig paus från vardagen och innan de ett ordet av har de gått 3 kilometer rakt in under berget. Men hade de vetat vad som hände utanför hade de nog inte varit lika avslappnade. Regnet har nämligen börjat vräka ner och forsa in i grottan. Under regnperioden, som alltså har börjat nu, kan vattnet stiga flera meter in i Tham Luang. Sakta men säkert börjar pojkarna i laget märka hur vattnet stiger och en av dem säger att de kanske borde vända. De andra svarar att han får vända om själv om han vill och kallar honom fegis. Tränaren Ik låter pojkarna bestämma om de ska fortsätta eller inte och de bestämmer sig för att gå vidare. De lämnar sina skor och väskor vid ett vägskäl för att inte blöta ner dem och fortsätter in i grottan. Allt de har med sig är ett par ficklampor och kläderna de har på sig. Förutom Ik som tar med sin ryggsäck. Något som snart ska visa sig vara ett bra beslut. Utanför grottan gör en parkvakt sin vanliga kvällsrunda. Han kan inte förstå vart allt regn kommer ifrån. Det ska ju inte börja regna förrän i juli, om över en vecka. Men hans tankar om regnet avbryts när han kommer till Tham Luangs öppning. Framför honom står 11 cyklar uppradade vid ett räcke, vilket direkt gör honom orolig. Grottan i Tham Luang är enorm. Från ingången sträcker den sig 10 316 meter in i berget, alltså över 1 mil. När regnperioden börjar rinner dessutom vattnet ner från bergen och fyller grottan. Och när vattnet väl har börjat forsa in finns det inget som kan stoppa det. Om någon befinner sig där inne nu finns det en stor risk att fastna. Parkvakten vet att om någon gått in i grottan är det riktigt, riktigt illa. Pojkarna har nu varit i Tham Luang i över en timme och fortsätter bara längre och längre in. Men hur kul de än har börjar klockan bli mycket och det är dags att gå hem. Tränaren Ik säger åt gruppen att de ska vända om, att de kan komma tillbaka en annan dag. Men på väg tillbaka till vägskälet där de lämnade sina väskor tar det stopp. Skratten och retandet tystnar. Grottgången framför dem är så full av vatten att de knappt känner igen sig. Pojkarna, som befinner sig på högre mark, blickar ner över vattnet. Det är som att de står på en klippa intill en sjö. En sjö som inte var där för bara en timme sedan. Var det verkligen här vi gick? Frågar någon. Men det är det. Det finns bara en väg in och ut från grottan. Pojkarna blir rädda. Tränaren Ik förstår att de måste hitta en väg ut och ta fram ett rep från sin ryggsäck. Han knyter det runt handen och ber pojkarna att hålla i andra änden. Sen dyker han i. Han måste kolla om det finns en väg ut. Men det är omöjligt att se någonting i det grumliga vattnet. Trots det letar han tills han får slut på luft och känner sig svimfärdig. Han rycker i repet och killarna börjar dra. När Ike kommit upp på land och hämtat andan en stund berättar han att det inte verkar finnas någon flyktväg. Att de är fast. Samtidigt har parkvakten fått sällskap vid grottans öppning. Två kollegor har kommit dit för att hjälpa honom leta efter cyklarnas ägare. De tre beger sig in i mörkret och söker igenom grottkammare efter grottkammare. De ropar och gör höga ljud men får inget svar. Tam Luang är lika mörk och tyst som alltid. När de till slut kommer fram till ett vägskäl hittar de en hög av skor och väskor. Parkvakten gräver fram några telefoner från plaggen för att hitta någon sorts ledtråd. När han tar upp en av dem ser han en bakgrundsbild. 12 unga killar uppradade i matchkläder framför en fotboll. Parkvakten blir förtvivlad. De är ju bara barn, tänker han för sig själv. Och han har skäl att vara orolig. Vattennivån i grottan stiger allt mer och vakten och kollegorna inser att de måste hämta hjälp. Fort. Längre in i grottan försöker tränaren Ike hålla pojkarna lugna. Han säger att det säkert bara är tidvatten. Att de ska försöka sova och kolla nästa dag om vattnet har sjunkit undan. Vid det här laget är ingen av dem jätterädd, utan ser mest övernattningen som en spännande del av äventyret. Den största oron är att de ska få skäll av sina föräldrar när de kommer hem. Vissa har inte ens sagt att de skulle göra en utflykt till Tam Luang. En av dem är minstingen Titan som inte berättade för sin mamma vad hon skulle göra efter träningen. Första natten i grottan är kall och mörk. De flesta av pojkarna har bara shorts och t-shirt på sig och de håller om varandra för att få fram någon slags värme. Allt de kan höra är deras egna andetag och hjärtslag som slår i takt med vatten som droppar ner från bergstaket. Medan barnen försöker sova rusar tankarna hos tränaren Ike. Han vet att de inte har någon mat med sig och kan inte släppa tanken på att han snart kan ha 12 liv på sitt samvete. När solen går upp har det börjat hända grejer utanför grottan. Parkvakten som hittade telefonen har slagit larm och nu har thailändsk media fått nys om de 12 instängda pojkarna och deras tränare. 8 räddningsteam bestående av totalt 50 personer har nu gett sig in i grottan, utrustade med mat och dykutrustning. Men det är få som kan ta sig fram genom den svårnavigerade Tam Luang-grottan. Gångarna sträcker sig som sagt flera kilometer in i berget och är dessutom kantade av sylvassa klippväggar. Situationen blir inte enklare av vattnet som forsar in och blir djupare för varje minut. Man har dessutom begränsad utrustning. En liten pump, rep och annat mindre material är det som finns. Räddningsteamet vet att vattnet så småningom kommer att fylla hela grottan. Om pojkarna ska klara sig måste man alltså få ut dem snabbt. Annars kommer de drunkna. Medan räddningsteamet gör allt de kan för att ta sig längre in i tunnlarna har tränaren Ike och pojkarna vaknat. Men om de hade hoppats att det bara var tidvatten i grottan blir de besvikna. Tvärtom är vattennivån högre än när de somnade. Ike samlar gruppen för att diskutera vad de ska göra härnäst. De kommer överens om att de inte bara kan sitta och vänta. De måste försöka hitta en annan väg ut. Så de ger sig av och fortsätter djupare och djupare in bland tunnlarna. Samtidigt börjar situationen vid grottans öppning bli allt mer desperat. Ju längre tiden går, desto mer oroliga blir barnens föräldrar som samlats vid grottan och vill ha besked om sina söner. Men ingen kan säga något säkert om vart deras barn är eller hur de mår. Men nu har också utländsk media fått nys om händelsen och börjar rapportera om det som har hänt.
Under tisdagen så fortsätter sökandet efter det fotbollslag bestående av 12 ungdomar som tros vara fast i en grotta i norra Thailand. Myndigheterna tror att fotbollslaget tagit sig in i grottan tillsammans med sin 25-åriga tränare under lördagen och sen blivit fast efter att vägen till grottan blockerats på grund av ett kraftigt skyfall. Nu så letar flera räddningsteam efter pojkarna.
Det är inte bara nyhetsrapporteringen som har intensifierats. Så gott som varenda thailändsk myndighet är nu inblandad i sökandet och skickar löpande hjälp till Tham Luang. Läkare, sjuksköterskor, marinsoldater och räddningsarbetare från hela landet gör allt de kan för att hitta pojkarna. Man testar också andra metoder än att bara leta på insidan av grottan. Gränspolisen flyger runt i helikoptrar för att hitta alternativa ingångar. Lokala skogsvårdare, tjänstemän och militärer försöker samtidigt att täppa igen öppningar där vattnet kan ta sig in. Arbetet går så pass bra att man till slut kan nå fram till vägskälet inne i grottan där laget lämnade sina väskor. Därifrån försöker dykare att ta sig ännu längre in, men här tar det stopp. Dykarna har nått en återvändsgränd, samtidigt som klockan tickar allt fortare. Det har nu gått 3 dagar sedan fotbollslaget fastnade i grottan. En av de äldre pojkarna, Ti, har en digital klocka på armen som ringer klockan 06.00 varje morgon. På så vis kan de ha en någorlunda normal dygnsrytm så att dagarna inte bara rinner förbi. Tränaren Ike är övertygad om att de behöver rutiner mer än någonsin nu när de sitter fast i grottan. Så varje dag ger de sig iväg från sitt läger i en av grottkamrarna för att hitta en väg ut. Även om det betyder att de måste längre in i berget. 24-åriga tränaren Ike försöker hålla modet uppe bland pojkarna. Tron på att det finns en annan väg ut är fortfarande stark och de letar från morgon till kväll. Men det finns en sak de inte längre kan ignorera. Hungern. Ingen av dem tog med sig någon mat och de har inte ätit sedan träningen för snart 4 dagar sedan. Situationen blir knappast bättre av det fysiska arbetet. En av pojkarna undrar om det går att beställa KFC till grottan. De andra skrattar. Skämten hjälper lite grann, men hungern är fortfarande påtaglig. Pojkarna känner sig mer och mer utmattade och frågan är hur länge de kan hålla ut. Nästa morgon ringer larmet igen. Pojkarna kliver upp och fortsätter försöka hitta en väg ut, samtidigt som vattennivån hela tiden stiger. Men nu, på den 4:e dagen, händer något. De kommer fram till en återvändsgränd. Istället för en väg ut möts de av en solid, kall bergvägg. Då brister det för en av dem. Jag orkar inte mer. Jag är helt slut. Jag vill hem, säger han. Vi borde aldrig ha gått in, säger en annan. Rädslan de alla burit på går inte att dölja längre. Rädslan för att dö. Den 4:e dagen övergår till den 5:e. Pojkarna är fortfarande fast vid återvändsgränden, men tränaren Ike har en idé. De kan försöka gräva sig ut. Han har ingen aning om hur tjockt jordlagret är, men tänker att om de hjälps åt kanske det kan gå. Med sina bara händer gräver de allt vad de orkar. Det här är deras sista chans. Utanför grottans öppning har det vuxit fram som en liten by, befolkad av räddningsteam, föräldrar och myndighetspersonal. Grottdykare och experter från hela världen är på plats för att bidra och räddningsstyrkan är nu uppe i 8000 personer. Dykarna kommer bland annat från USA, Australien och Kina. Men trots att sökarbetet fått en rejäl förstärkning kvarstår ett problem, nämligen själva grottmiljön. Det är inte bara den höga vattennivån som ställer till det. Starka strömmar, grumligt vatten och vassa klippor gör det nästan omöjligt att navigera sig fram, även för de mest erfarna dykarna. För att ens kunna försöka lägger man fram en lina som dykarna ska kunna hålla i och följa. Dykarna kan dock inte vara i vattnet för länge på grund av det begränsade syret i syrgastuberna och måste turas om. Tillsammans med den thailändska marinen arbetar man i skift med att lägga linan i den flera kilometer långa gången. Och kampen mot klockan blir bara mer och mer akut. Det är nu morgonen den 2 juli 2018, alltså den nionde dagen i grottan. Det betyder att det gått mer än 200 timmar sedan någon i laget Wild Boars fick äta. Tis alarm ringer som vanligt klockan 6. Men pojkarna är så pass utmattade att de knappt kan stå upp, än mindre arbeta. Tränaren Ik tar sig dock på något sätt upp och börjar gräva. Trots att händerna blöder och tårarna rinner ner för kinderna fortsätter han att hacka i berget. Men till slut får han ge upp. Hungern gör honom hopplöst svag och den lilla stenen i hans hand verkar knappt rå på berget alls. Han kollapsar utmattad bredvid de andra. Senare på kvällen säger någon: om vi inte tar oss ut imorgon är det kört. När larmet ringer den tionde dagen går ingen av dem upp. Det är nästan helt tyst, bortsett från det droppande vattnet och pojkarnas andetag. Slutet verkar vara här. Men så tycker sig tränaren Ik höra något. Det låter som bubblor i vattnet. Sen ett ljud han knappt kan tro är sant. Det är en mansröst som skär genom mörkret. Ik och de andra blir genast klarvakna och springer fram till vattnet där rösten verkar ha kommit från. Där bländas de av tre ficklampor. När ögonen vant sig vid ljuset kan de inte tro det de ser. Framför dem simmar tre dykare som frågar på engelska hur många de är. 13, svarar tränaren Ik, som kan lite av språket. Sen berättar han för dykarna att pojkarna är väldigt hungriga. Dykarna svarar att de förstår det och att de ska komma tillbaka med mat. Men innan de kan få något att äta vill dykarna ta en bild på laget för att kunna visa deras familjer. Sen säger de åt pojkarna att de måste vänta innan de kan bli räddade. Killarna blir förvirrade. De trodde att dykarna skulle ta med sig dem ut på en gång. Men riktigt så enkelt är inte. Några timmar senare sprids nyheten som en löpeld runt om i världen. Pojkarna är vid liv. På något sätt har de överlevt utan mat i en flera kilometer djup grotta som hela tiden fylls med vatten. Det är inget mindre än ett mirakel. Men mitt i all glädje uppstår en fråga. Hur ska pojkarna komma ut? De kommer behöva dyka, men risken att någon av dem får panik under vattnet är stor. Och panik i en sån situation innebär i princip döden. Man överväger flera olika alternativ, tills att det bara finns en lösning kvar. Att söva ner barnen och dyka ut under tiden de är medvetslösa. Men det finns en anledning till att det här är sista utvägen. Det finns flera uppenbara risker. Barnens dykmasker kan fyllas med vatten. Deras luftvägar kan täppas för så att barnen kvävs. Eller så kan de helt enkelt frysa ihjäl i det kalla vattnet. För det är inga korta dyk det handlar om. Tvärtom handlar det om 3 timmar genom becksvart grottvatten. För att inte skrämma upp pojkarna pratar man om dykningen som ett stort äventyr. För nu finns det inte mycket tid kvar. Vattennivån ökar fortfarande. Om den blir för hög och hela grottan fylls med vatten kommer de alla att drunkna. De har inte tid att vänta längre. Det är dags. Men evakueringen kommer ta sin tid. Varje dyk tar som sagt 3 timmar enkel väg. Sen ska dykarna tillbaka hela vägen för att hämta en ny pojke. Och de är 13 stycken som ska ta sig ut. Tränaren Ik ber dykarna att ta honom sist. Som ledare vill han att de andra tar sig till säkerhet innan han själv kan göra det. Och med det sätter man igång. Dykarna söver ner den första pojken tar på honom dykmasken och håller ner hans huvud under vattnet. Nu väntar en dykning på nästan 2,5 kilometer längs linan man lagt ut genom grottan. Efter det lämnas pojken över till ett annat team som tar upp honom i vattnet och bär fram honom till grottans öppning. Totalt är nästan 200 personer inblandade i evakueringen. Utanför grottan kryper tiden fram och luften vibrerar av oro. Men till slut händer det. En grupp dykare kommer ut ur grottan. De bär på något som liknar en bår. I den ligger en mager liten gestalt som precis vaknat upp från nedsövningen. Efter flera timmars hårt arbete är nu den första av de 13 pojkarna ute ur grottan. Omvärlden kan pusta ut, i alla fall en liten stund. Pojken förs direkt till sjukhus med ambulans. Sen fortsätter det. En efter en tas pojkarna sakta ut i friheten. 2 dagar senare är tränaren Ik och 4 andra pojkar fortfarande kvar. De sista 5 ska nu föras ut, men av någon anledning har planen ändrats. Dykarna säger att de vill få ut den största i gruppen först, vilket alltså innebär Ik, som ju ville stanna tills de andra tagit sig ut. Men han sätter sig ner i en av dykarnas knä och blir motvilligt nedsövd. Efter några timmar är han ute. Även om han vill vänta kvar och se till att de sista 4 kommer ut säkert, så förs han direkt till sjukhus som de andra. Men han kan vara lugn. Till slut kommer de 4 sista pojkarna ut välbehållna. Efter mer än 2 veckor i grottan är de alla äntligen fria. Men trots att hela laget och dess tränare klarat sig oskadda är räddningen inte helt utan tragedi. Den 37-åriga dykaren Saman Gunan förlorar medvetandet när han ska leverera syrgastuber från en av grottkamrarna. Hans dykarkollega försöker hjälpa honom och Saman tas sedan till sjukhus så fort som möjligt. Men hans liv går inte att rädda. Saman gav sitt liv för att rädda pojkarna i grottan och kommer för alltid att komma sig ihåg som en hjälte. Några dagar senare öppnar tränaren Ik ögonen. Runt omkring sig ser han de andra pojkarna ligga i sjukhussängar. Alla har klarat sig, men det finns något som gnager inom Ik, nämligen vad pojkarnas föräldrar ska säga. Kommer de någonsin att kunna förlåta honom? Snart ska han få svar på sina frågor. Dörren till sjukhussalen öppnas och in kommer föräldrarna. Men det blir ingen utskällning. Istället möts Ik av förståelse och uppmuntran. Föräldrarna säger åt honom att inte oroa sig, att ingen hade kunnat veta att det här skulle hända. Ik känner hur all oro han byggt upp rinner av honom. Han kan äntligen pusta ut. Ik och pojkarna måste stanna kvar på sjukhuset i flera veckor. De har tappat mycket av sina krafter och rehabiliteringen kommer att ta tid. Deras kroppar måste till exempel vänja sig vid att äta fast föda igen. Utomhus måste de ha på sig solglasögon för att ögonen ska vänja sig vid solljus. Till slut, flera månader efter att de gick in i Tamluangrottan den där junidagen, får pojkarna komma hem till sina familjer. Efter att ha varit hemma under en period så får laget och deras tränare resa världen runt. Det är många som vill träffa killarna som överlevde den nu berömda grottkatastrofen. De får bland annat gå och se storlaget Manchester United spela och träffa Zlatan när de gästar Ellen DeGeneres talkshow. Men ingen av killarna ser sig själva som kändisar. De är fortfarande bara ett gäng pojkar från landet, som de själva uttrycker det, som helst vill vara med varandra och spela fotboll. Idag, 7 år efter räddningen från grottan, har tränaren Ik grundat en fotbollsskola som ska hjälpa unga pojkar att hålla sig borta från problem. Och minstingen Titan, han går ingenstans längre utan att berätta för sin mamma vart han ska ta vägen. Du har lyssnat på Kod Katastrof om grottkatastrofen i Tham Luang. Manuset skrevs av Emil Pettersson. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman och produktionskoordinator är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.